Friheten i Kristus. Johanna läste ju den här evangelieberättelsen som är föreslagen för den här dagen. Och den är ju fantastisk när den här kvinnan som har gått krokryggig och nedtryckt liksom både fysiskt men kanske också av det omgivande samhället på något vis utifrån sin sjukdom eller sitt annorlundaskap också får bli liksom befriad och reser sig upp och får bli den som hon är tänkt att vara. Nu ska vi läsa ifrån Romarbrevet. Och då vill jag jättegärna peppa för er som har en bibel i närheten att vara med och läsa där själv. Det är Romarbrevets 8:e kapitel. Och det är de här silverfärgade biblarna i bänkarna som finns tillgängliga. Och jag tänker att en evangelieberättelse är ganska lätt att lyssna på och ta till sig. Romarbrevet har ju en liten annan karaktär. Det är ju någon slags undervisande text som egentligen är ganska det finns så mycket hela tiden så det är lite svårt liksom att bara se en händelse framför sig. Och därför kan det vara bra att få följa med lite när jag läser nu här i den egna texten. Jag kopplar också över här på skärmen så får ni vara med och ni som inte har en bibel så kan ni också få vara med och läsa. Och vi läser ifrån Romarbrevets 8:e kapitel och det här också då en text som är föreslagen för den här dagen. Då står det, och det är Paulus som skriver: jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor, och till och med vi som har fått anden som en första gåva också vi ropar i vår väntan och att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Ett litet utdrag nu ur det här kapitlet. Och när man bara landar där nu så är det inte så lätt allt att bara liksom tanka hem en sån här passage och låta den få bli levande som Guds ord för en. Därför är det bra att läsa och tugga och försöka se där man inte ser så där vid första läsningen. Och så får vi också komma ihåg att det här är ju en text som är skriven för snart 2000 år sedan i en annan miljö till andra människor. Och det är heller inte så att boken börjar så här. Utan det finns ju en förberättelse i Romarbrevet. Det här var det 8:e kapitlet och Paulus, Han är ju liksom inne i en massa resonemang och kommunicerar med sina vänner där i Rom om en massa olika saker. Och då är det en sak som man inte ska ta miste på. Och jag ska snart visa en vers som handlar om det. Men om du uppfattade någonting i den här passagen som vi just läste så är det, tycker jag när jag har läst, att det liksom det strävar framåt på något vis. Det är på ett sätt en liten sorglig samtidsbeskrivning. Det finns uttryck som handlar om att allt är lagt under tomhetens välde. Och det finns lidanden och svårigheter av olika slag. Men det är som att Paulus inte fastnar där. Utan han lyfter blicken och han ser längre och han ser in i framtiden. Men det han framförallt gör innan jag ska fortsätta, det är att han lite tidigare där i Romarbrevet låter Jesus Kristus själv bara som ett exempel på det, i några små verser, vara utgångspunkten för hans tal om frihet överhuvudtaget ska vara relevant. Det är inte så att han sysslar med en massa fromma förhoppningar bara och framtidsspekulationer, utan det tar sitt avstamp i den Jesus som han själv har mött. Och om det mötet läser man i Apostlagärningarna när Paulus är på väg till Damaskus för att förfölja de kristna och deras tro. Får det här dramatiska mötet med Jesus, och från den stunden så är hans liv helt omvänt. Nu är han den som går i täten och som vill bana väg för fler att få tro och få leva med Kristus. Till exempel skriver han så här då, Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Den sista raden där bara, det är han som har friköpt genom Jesus Kristus. Där finns frihet, där finns kopplat tydligt till vem Jesus är. Och när jag satt och läste i veckan och ville ta mig an den här passagen som var förberedd för den här dagen, så tyckte jag att jag såg bara så där lite nutid, lite längtan och så lite framtid. Och det blev ungefär så här. Att när Paulus beskriver och resonerar så står det så här. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Det är ganska dystert. Och vad är det han menar? Våra lidanden i denna tid. Är det ett liv så som Gud från början har tänkt att det ska vara? Någon slags tomhet, någon slags intighet över hela tillvaron, fyllt av lidande? Och frågan är ju lite retorisk. Nej, men så kan det ju inte vara. Om nu Gud som är skaparen till allt och herre över allt, som är god och kärleksfull och som vill liv, då är ju det här liksom mer en analys av hur vi kan uppleva det ibland i en brusten värld. För det var saker och ting som förändrades där i de första kapitlerna i Bibelns berättelse, efter skapelseberättelsen där, när Adam och Eva gjorde det förbjudna, då de åt av den där frukten som skulle vara avsedd att inte äta av. De kunde liksom inte låta bli. Vi kallar det för syndafallet. Och från att ha levt i Edens trädgård, där allt prunkade och blomstrade, och jag vet inte om det var till och med så att lejonen lekte med lammen, så förvrids det i det ögonblicket när skapelsen själv, Adam och Eva, gör sitt uppror mot Gud. Så från den stunden så står det beskrivet att Adam fick bruka jorden med tistel och törne och i sitt anletes svett. Och hela skapelsen blev påverkad av det där ögonblicket. Och det lever vi i sviten av fortfarande. Åtminstone är detta Bibelns berättelse. Det är den berättelsen som gör att Gud till slut sänder sin son Jesus för att bli den här friheten in i det som är den skapade tillvaron. Och då kan vi undra, vad blev det av den då? Jo, men det var en krokryggig kvinna som faktiskt blev satt helt fri när Jesus gick fram. Och inom teologin så finns det ett uttryck som ofta återkommer, som är redan nu, men ännu inte. Det är som att Gud med Jesus har låtit den här friheten, hans fullkomliga värld, landa på ett nytt sätt nu i jorden, hos oss på jorden, redan nu. Men ännu inte helt fullt. Och lite av det ser vi nu när vi läser ifrån Paulus. Han är klar på hur det är. Det är lite som det är nu. Vi går runt och vi är lite drabbade av en stukad värld på så många olika plan. Och det är till och med så att det är inte bara vi som människor som går omkring, utan allt skapat har lagts under tomhetens välde. Det är som att det skapade är heller inte i sin fulla glans liksom. Även om vi är många, tror jag, som kan vara ute i naturen och tycka att det påminner oss om så mycket härligt och så mycket fint. Att bara att vara i naturen gör att man kan tro på en Gud som skapare. Ändå är det inte i full prakt ännu. Men Paulus, han ger de här dragen av att det ligger en inneboende längtan i både oss som människor och i skapelsen efter något större, efter något mer. Efter något som är, ja, vi sträcker oss efter det som är lite bättre. Det som blir lite fullkomligare. Skapelsen väntar otåligt, stod det. Skapelsen ropar som i födslovåndor. Jag vet inte om det går att se det riktigt när man är ute i naturen. Blommorna står där och de är fina som de är. Men det är just det där att de vissnar till slut. Jag vet inte om Guds fullkomliga värld har blommor som vissnar. Jag tänker att där är det full prakt hela tiden på något vis. Skapelsen väntar otåligt. Skapelsen ropar som i födslovåndor. Det är som att i skapelsen finns det också ett rop på det där som ligger i framtiden, som är ställt till sin skapare själv. Människan då, också vi stod det, ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. För att det ska vara sant, det uttrycket, så måste vi på något sätt känna igen oss i det. Jag menar, om det ska vara sant för oss, så behöver det finnas det liksom ett rop från mitt inre ställt till Gud om befrielse. Man kan ju mycket väl välja att gå en annan väg och tänka att det är som det är nu. Och vi har det ganska bra och vi gör det bästa av det liksom. Men den som är kristen, den som är troende, kan också låta det här ropet ifrån sitt inre vara ställt till Gud. Och det är ett naturligt rop, tror jag. Då vi liksom får uttrycka inför honom att vi längtar också efter mer. Då det får bli helt igen. Då vi inte behöver gråta mer över sånt som går sönder. Och då menar jag inte saker som trillar i golvet. Utan när våra liv går sönder och när relationer går sönder. När människor vi har älskat dör och vi lämnas ensamma. När det är krig bort i världen. Tänk vad mycket tårar. Och tänk så mycket som i dessa människor som lider ändå hoppades att det vore på ett annat sätt. Det är det ropet, tror jag. Den längtan, den förhoppningen ställd till något större. Och i Bibelns berättelse så är det Gud som kan möta den längtan och det hoppet. Vi får fortsätta att göra så gott vi kan. Men vi ska också uppmuntra varandra att inte ge upp. Inte kasta in handduken liksom. Vi är en del i det som är Guds återställande av den här världen. Men det är till slut han som helt och fullt låter allt bli helt igen. Kan du känna igen det där, den där längtan i ditt eget liv? Så tror jag att den ska du vara rädd om. den där strängen som får vibrera lite, som hoppas på lite mer, lite större, lite bättre. Och när man blickar in i framtiden som Paulus gör, så finns den där. Den är redan nu här. Det är fullt möjligt redan att få smaka, att få vara med om förändring och förbättring. Helhet. Men där framme någonstans så är det bibliska löftet detta, så som Paulus skriver. Skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Det här är inte bara hopdiktade fantasier som Paulus bär, utan han bär en tro som är en visshet om att det här ligger där framme. Skapelsen skall befrias. Det kommer en dag som jag tror innebär att inga blommor vissnar. Och det kommer en dag när Guds barn befrias helt och fullt. När det här med att vara människa inte är drabbat av en massa som gör att vi får slita i vårt anletes svett. När allt blir helt och återställt tack vare att Gud är den han är och att han gör det han gör. Och en del tycker att det är obarmhärtigt att det ska ta så lång tid. Varför ska vi behöva vänta så länge? Gud, grip in, gör något nu. Och den bönen får vi fortsätta att be. I någon slags iver och i någon slags vi vill nu. Men å andra sidan får vi också bära uthålligheten och tilliten ställd till Gud. Att han kommer att se till att det blir så en vacker dag även om vi är otåliga. Frihet i Kristus tack vare att det är Guds plan. Vi ber. Herre, tack att vi får vända oss till dig med det som är våra liv. Och i någon mening känner vi att det finns både tomhet och förgängelse runt omkring oss, så som vi nyss har läst. Men vi vill också lyfta blicken, Herre. Och vi vill att du ska höra vår längtans rop. Vi vill uttrycka det till dig och inte till någon annan. Vi ställer inte våra förhoppningar till något lägre, till något mindre än till dig själv, du som är våran Gud och Herre. Och vi ber dig att vi ska få leva i uthållighet och vara med och bidra till ditt verk här på jorden medans vi kan och medans vi lever. Men vi ber också att du ska gripa in så som du gjorde med den krokryggiga kvinnan. Här och nu, hos dem som behöver det, av oss vi som är här. Men så ber vi återigen för platser utöver vår jord som verkligen behöver ditt ingripande, Herre. Att din arm och att din action liksom får nå hela vägen in där krig och förtryck och lidande råder. Det är vårt hopp, Herre Jesus. Och när vi går härifrån idag vill vi bära frihetens namn som är du själv i våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen.